Då vill jag börja med att tacka för förtroendet och förmånen att få bli inbjuden hit till Rosenhuskyrkan. Och ett stort tack till dig Daniel och Maria. Vi har lärt känna dem för ett tag sedan och vill bara gratulera er till att ni har så fina människor här i kyrkan. Magnus Persson heter jag, som sagt. Har varit pastor och predikant i 25 år inom pingströrelsen. Men för nästan 10 år sedan så gick vi igenom en ganska stor förändring då vi upplevde att vi behövde söka lite mer fast mark under fötterna, söka efter både kyrkan och den kristna trons centrum. Och för första gången så började jag brottas med Luthers texter och blev otroligt gripen. Man kan tänka att det är allmänsvenskt att man borde känna till Luther, men det har jag förstått sen efteråt också att det är det inte. Men för mig var det någonting helt avgörande. Och nu säger jag inte det jag ska säga här nu bara för att charmera er. Men det som verkligen fick det att lossna för mig, det var när någon sa: vad spännande att du läser Luther. Har du läst den svenske Luther? Så jag sa: men vem är den svenske Luther? Det är Rosenius. Jag måste erkänna en synd här då, att när de nämnde namnet Rosenius så kanske jag hade hört det någon gång, men jag hade ingen koll på vem Carl Olof Rosenius var. Jag fick ett gammalt, eller inte så gammalt, men jag fick ett ex av boken Syndens dagliga plåga som är ett utdrag ur hans samlade skrifter. Och jag var fast. Och jag tror att jag är nästan duktigare än alla BV-are och ELM-are på att sprida den boken. Jag har slitit ut ett antal ex av den boken och den är standard att lämna ut till människor i själavården. För att den tar någonting som säkert ni eller många av er har med er från modersmjölken ifrån grunden. Men någonting av det som allt det här vi sysslar med, den kristna trons centrum, och ställer det i blixtbelysning. Därför är det med stort allvar jag tar det här förtroendet att få tala om någonting som lägger mig väldigt varmt om hjärtat. Det här med reformation och reformationen och inte minst då nåden och tron. Så tack för det förtroendet Daniel. Och det är mycket material att täcka så här vad blev det? 2x40 minuter eller någonting. Så att jag får ju redan säga att uppdraget är omöjligt att fullfölja. Men jag ska försöka göra så gott jag kan. Och jag ska försöka att vara så mycket to the point som möjligt. Så om du tycker det blir tråkigt så får du ett tråkigt framförande, så får du glädja dig med att det är förhoppningsvis ett gott innehåll. Vad betyder det då att reformera? Låt oss börja där lite grann. Många vill ju hävda att reformationen är över. Reformationen var någonting som hände för 500 år sedan och nu ska vi inte tänka så mycket på det, utan det är färdigt. Men om vi då tittar på vad reformera står för, så står det för att vi skulle kunna använda ordet reparera. Att korrigera någonting som har blivit fel längs vägen. Att återställa någonting i riktigt skick. Att återvända till ursprunget, det Daniel sen ska tala om, skriften. Och att återerövra det som har gått förlorat, nämligen det klara och det rena och det tröstande evangeliet. Och således att återupprätta kyrkan. Och så fanns det också missbruk som man behövde åtgärda. Sen kom jag inte på fler ord på åt, men du förstår poängen. Det är vad reformera handlar om. Med andra ord så kan vi inte placera att reformera eller reformation till en tidpunkt i historien, även om vi firar någon slags 500-årsminne. Utan jag skulle vilja hävda att reformation, det är snarare ett tillstånd och ett förhållningssätt, både som vi kristna, enskilda kristna, behöver leva i, men som kyrkan, Kristi kyrka, alltid behöver leva i. Det var den första tesen av Luthers 95 teser. Att omvändelse, det är någonting dagligt som vi behöver leva i som kristna. Och så gäller det också för kyrkan. För att vi är skeva människor. Böjda åt fel håll. Inkrökta i oss själva. Lagiska av naturen. Så att om inte evangeliet ljuder rent och klart hela tiden, så spårar vi ur. Alltså vi lever lite med lutning. Vi är lite pisatorn allihopa i felaktig bemärkelse. Att liksom vi lutar åt fel håll, och därför så behöver vi gudstjänsten. Vi behöver evangeliets förkunnelse, sakramentens förvaltande som hela tiden påminner oss om sanningen och som reformerar oss. Och tittar vi ut i det svenska kyrkliga landskapet, och det gäller såväl folkkyrka som frikyrka. Det är ingenting som är något speciellt samfund, utan jag tror att där står vi lika skyldiga allihopa, vare sig vi är pingstvänner, påskvänner eller julvänner. Så tror jag att vi bara känner, Herre förbarma dig över oss. När vi tittar ut på kyrkan idag så säger vi, är reformationen över? Nej, det korta svaret är väl nej. Men det behöver man inte måla i negativa färger, utan det här är ju faktiskt någonting underbart. Tänk att få vara med om att leva i reformation, i ett ständigt återställande och återvändande till det som skänker oss tröst. Om jag inte får sagt någonting annat, så låt mig slå fast att för mig så är reformationen en själavårdsrörelse. Och er rörelse också, om jag får lov att ta så stora ord i min mun och säga vad ni är, så är det jag möter i era skrifter. Det är också det jag möter era fantastiskt duktiga predikanter. Det är ett evangelium som inte bara är objektivt, teoretiskt och kallt, utan det finns en varm själavårdande ton. Och det är det som gör att ELM, att Rosenius och att Luther är ständigt relevant. För människan är tröstlös. Människan kämpar under fruktan för döden. Vi kommer till alldeles strax gå in på det här med rättfärdiggörelsebegreppet, och det är många som vill hävda idag att ja, men det där är ju inte ett relevant begrepp idag. Det är ingen människa i hela världen som söker rättfärdighet. Men vi ska angripa det alldeles strax. Men det som är en allmängiltig sanning då, nu och i all framtid, det är att vi är döende. Alla här inne kommer att dö. Somliga tyvärr snarare än vi tänkte eller trodde. Så får man inte säga, eller hur? För vi lever nu i ett samhälle där man ska leva som forever young. Vi lever i ett samhälle där man inte får tala om döden. Vi har inte längre begravningar eller jordfästningar, utan vi har fester där vi firar livet som levdes. Vi möter inte lik och döda människor, som var väldigt naturligt om vi bara går tillbaka 100-150 år, utan de är kliniskt borttryckta någonstans. Och det kan man ju tycka är bra, inte mig emot. Men döden, det har blivit någonting som vi trycker undan, och vi vill distrahera den tanken. Och varför talar jag om döden? Jo, jag lokaliserar Ground Zero i Martin Luthers resa som ledde till reformationen, just med fruktan för döden. Var börjar Luthers resa? Jag lokaliserar den till 1505, den 2 juli. Han har varit hemma hos mamma och pappa. Han är på väg tillbaka till universitetet. Han blir fångad i ett åskoväder. Och där börjar en resa för Luther. Han ropar ut i dödsångest till sitt skyddsängel, skyddshelgon, att om jag får leva och inte dör, då ska jag bli munk. Och där börjar också han. 14 dagar, där ser vi liksom vilket allvar, vilken gudsfruktan den här unge mannen har. Det är inte bara ett löfte som du och jag. Hur många gånger har inte vi sagt det? Gud, om du hjälper mig nu så ska jag minsann skärpa mig. Gud hjälper och du skärpar dig inte. Men Luther var en gudsfruktig man. Så att 14 dagar senare så är han på plats i Augustinerklostret. Och där börjar denna kampen med att försöka finna frid med Gud och råda bot på den dödsångesten som fanns. För döden är verksam i våra levande kroppar. Och alla av oss borde kanske leva lite mer som om vi vore döende. För det är ju faktiskt sant. Vi hinner inte mer än födas förrän vi börjar dö. Och detta skapar ju existentiella frågor. Även om inte man så explicit säger det, så lika mycket fruktan som det fanns för döden 1500-talet, lika mycket fruktan, om än inte mer, finns det idag. Vi är ju nästan religiöst fanatiska med våra hälso- och träningstips. Var helst två eller tre är församlade, så finns det ett samtal om ett nytt preparat, eller om att du ska äta mer av de här liksom gröna grejerna, och du ska liksom gå på det här nya träningspasset. Det har folk tid med. Vi är en stor kyrka, eller hyfsat stor kyrka i Malmö, med väldigt många unga människor. Och de sliter, och de brukar tala om att de har så ont om tid och det är så svårt att hitta tid att vara med i smågruppen och gå på gudstjänsten. Men de hinner, de flesta av dem, klämma in en 4-5 träningspass. fruktan för döden, fruktan för åldrandet, hoppet om att vara forever young. Men så i denna tillvaro så tränger sig döden ändå in på. Dessa odödliga populärkultursikoner som har tyckts vara larger than life visar sig inte vara larger than death. En efter en som alltid har varit där och som vi har sett upp till och de verkar nästan odödliga faller av pinnen när vi minst anade. Och helt plötsligt genom nyhetssändningarna så kommer döden, de existentiella frågorna. Och döden är väldigt okonsekvent. För medans den 35-årige toppatleten som alltid har gått på diet dör 35 år gammal i cancer, så lever den tjocka soffpotatisen som har missbrukat mat och har en väldigt dålig livsstil till han är 98. Det går inte att lura eller förhandla med döden. Man kanske kan skjuta upp den, men till slut kommer döden att stå som segrare. Vilken underbar inledning på det här bibelstudiet. Känner du dig inte uppmuntrad? Men sanningen är den att det finns goda nyheter just in i denna situation. Och det är det vi ska titta på. Och då menar jag att mot denna bakgrund så är reformationen just i sitt innersta väsen en själavårdande rörelse som handlar om att trösta människor som har skuldtyngda samveten, som har fruktan för döden och som märker att de inte lever upp till Guds standard och därför inser att de är syndare som är utlämnade till Guds dom. Och då säger Luther, var kan jag finna nådig Gud? Och även om inte svensken, den gemene svensken idag, uttrycker det på det sättet, så är det vår längtan efter att rättfärdiga oss själva. Låt oss läsa Romarbrevet 3. Och jag kommer till att ta tid här att läsa ungefär 20 verser. Det är därifrån vi utgår. Romarbrevet 3, vi läser från den 10:e versen fram till den 28:e versen. Som det står skrivet, ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen som förstår och ingen som söker Gud. Alla har avfallit och alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Deras strupe är en öppen grav. Sina tungor använder de till svek. De har huggumsgift bakom sina läppar. Deras mun är full av förbannelser och bitterhet. Deras fötter är snabba att spilla blod. Förödelse och elände råder på deras vägar. Och fridens väg, den känner de inte. De har ingen gudsfruktan i ögonen. Men vi vet att allt som lagen säger, det är riktat till dem som står under lagen. För att varje mun ska tystas och hela världen ska stå skyldig inför Gud. För ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. Men nu är det uppenbart att nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. Men en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus. För alla de som tror, här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har nämligen Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är vill han visa sin rättfärdighet. Att han är både rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus Kristus. Vad kan vi då berömma oss av? Berömmet är uteslutet. Genom vilken lag? Gärningarnas? Nej, genom trons lag. Vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Så lyder Herrens ord. Innan vi går in och tittar på just nåden och tron så ska vi titta på det som nåden och tron har att göra med. Det heter ju så här att vi är rättfärdigförklarade av nåd alena genom tron alena. Så det som tron på något sätt utlöser eller tar till sig, tar emot, det är ju rättfärdigheten. Så innan vi titta lite grann på nåden och tron. Låt oss titta helt kort på rättfärdighetsbegreppet. Som jag var inne på innan så är det många som vill hävda idag att det här med rättfärdighet är ett icke-relevant begrepp idag för dagens människor. Det är inte någonting människor tänker på. Det är inte ett ord människor använder. Det är skillnad på oss och senmedeltiden i det avseendet. Men jag tycker det bara vittnar om en bristande iakttagelseförmåga av vår samtid. För bara titta oss omkring. Titta i ditt eget liv. Titta på Facebook. Titta i din liksom närmaste omgivning. Vi är desperata av att rättfärdiga oss själva eller bli okejade. Låt oss först slå fast termen rättfärdig då, innan vi tittar på det här med vårt behov av rättfärdiggörelse. Termen rättfärdig, det innebär att vara rätt, att vara godkänd enligt den gällande normen och standarden. Att vara bekräftad, inte fördömd. Att vara innesluten och inte utestängd. Och om vi då tar rättfärdig begreppet inte bara i allmänhet utan utifrån Guds perspektiv i synnerhet och Guds ords perspektiv, så handlar att vara rättfärdig inför Gud om att vara syndfri utan skuld i tankar, i ord och i gärningar. Att hela tiden med hela sitt väsen hålla hela Guds lag med hela hjärtat, med hela själen, med hela förståndet och med all sin kraft. Förstår du nu att du inte är rättfärdig? Men om vi börjar med ett, om du ursäktar uttrycket, ett sekulärt perspektiv eller ett allmänmänskligt perspektiv på det här med rättfärdighet för att liksom befästa dess relevans. Om jag tittar på mig själv och inte minst mina tre barn, så menar jag att det är någon form av livsuppgift vi tycks ha fått. Att rättfärdiga de beslut, de vägval, de saker som vi gör. Om jag tittar på människor runt omkring mig så är det de håller på med. Att försöka rättfärdiga sina livsval, sin livsstil, ja, hela deras existens. Kanske blir det enklare för oss om vi tar begreppet på engelska, justify. Justify dyker upp i hela populärkulturen, i musik. Du behöver inte lyssna på många musiktexter som brölar i radion och som finns på det här liksom allmänna bruset för att man talar om justify my life, justify my love. Alltså att på något vis försöka bevisa det riktiga och förklara giltigheten och skälet bakom vad jag älskar, bakom valen jag gör, bakom livsstilen. Det är inte bara så att vi bara lever på i fullständig frihet och inte bryr oss om vad andra tycker, utan vi är väldigt i behov av att andra ska acceptera och godkänna våra livsval. Hela toleransdebatten bygger ju ytterst sett på detta. Att jag behöver ditt rättfärdig förklarande. Det räcker inte att jag tänker att jag själv blir salig på min egen tro. Utan jag är i behov av samhället, samtidens eller i alla fall samvarons rättfärdig förklarande. Så att de kan justify den väg jag har valt att gå på, det liv jag försöker forma. Inte minst märker jag, vi har en kyrka som består till stor del av unga barnfamiljer. Och barn, det kan ju vara en fantastisk gåva. Eller jag menar, det är ju en fantastisk gåva. Men det kan ju också vara en fantastisk påminnelse om att du kommer till korta. Och när jag tjuvlyssnar eller samtalar med de här barnfamiljens, de här olika barn, småbarnsföräldrarna, så märker jag att mycket av samtalet och energin går åt att rättfärdiga sig själv som förälder. Att på något sätt justify hur du bestämde att nej, men jag sa till mitt barn att nu kan vi inte göra det och jag tänkte ändå att och så vidare. Och så märker jag att det här är ett litet försvarstal för att någonstans befästa att du är okej och godkänd. Du fiskar liksom lite grann efter att alla andra ska säga det är okej. För det är klart att det har blivit en religion idag att vara förälder. Det räcker ju bara att slå upp en tidning eller titta på något av de här engagerade tv-programmet och så känner man bara, sån förälder har jag varken energi eller tid att vara. Men det har ju blivit en fullständig religion att vi ska dyrka våra barn. Och jag bara undrar, hur ska det bli med dessa barn när de växer upp och hamnar i verkligheten som vi har söndercurlat och som vi har kört fram och tillbaka och som vi har betett oss som en allmän butler till? Och vilket skuldmedvetande det finns över föräldrar som försöker att rättfärdiga sig själv. Och vilken press det i sin tur blir på barnen som han har lagt ner hela sitt liv för att verkligen bli okej. Annars är det ju ett lost case. Är det så att vi kanske ibland söker vår rättfärdighet som föräldrar utifrån hur det blir med barnen? Så att vi kan peka på barnen och säga, men någonting måste jag ha gjort rätt för. Titta här, så fina mina barn blev. Men vad ska du göra om det blir tvärtom? Tänk om du har kämpat och levt hela ditt liv för att dina barn ska lyckas. Men istället för att det är en uppmuntran så har det bara blivit en press på dina barn att verkligen få till det. Och som lagen alltid gör så fäller den. Den framkallar synden. Så kanske dina barn blir någon som du inte hade hoppats eller önskat att de skulle bli. Hur går det då med din rättfärdighet? Om du inte är rättfärdiggjord av tro alena. Eller av nåd alena, genom tron alena, på Kristus alena. Utan du kanske är rättfärdiggjord på grund av dina barn alena. Vad jag vill säga med detta är att rättfärdighetsbegreppet, det är inte någonting strikt religiöst eller senmedeltida. Utan det är någonting som vi söker hela tiden för att få frid i vår egen själ. Att bli bekräftad. Att säga att vi är okej. Okay. Det är ju ingen av oss, och för er som är på Facebook, det är ju ingen av oss som lägger ut någonting där av något annat skäl än att liksom få ett glatt tillrop eller en tumme upp och säga att det där var snyggt eller det där var bra eller oj vad du är duktig. På sig själv känner man andra. Jag är ju en fullständigt liksom slav under dessa sociala medier. Att det är viktigt för mig att berätta allt jag gör och hur mycket jag reser och titta vilken god mat jag åt. Det är inte för att jag själv ska komma ihåg det. Det kan man ju säga. Det är fint att gå tillbaka och titta på. Det har aldrig hänt att jag går tillbaka och tittar på. Utan jag är bara upptagen att bli bekräftad av dig och säga, Magnus, oj vilket liv du lever. Du måste vara lycklig. Det är trevligt för er att höra hur jag ser på sociala medier. Jag förstår att det är ingen annan här inne som tänker så. Rättfärdig är man ju också i lite mer diffusa begrepp. Rättfärdig enligt denna världen så att säga. Det finns någon sorts allmängiltig standard, om än skiftande måste jag säga. Typ värderingar, en norm av vad som är rätt och vad som är fel, vad som är inneslutet och vad som är uteslutet. Som gäller i vår kultur och vår tid. Och där är vi rätt upptagna med att passa in. Inte sticka ut för mycket, utan att passa in. Att vi är okej. Att inte folk betraktar oss dömande eller konstigt eller att vi blir utfrusna. För rättfärdighet, det är ju inte bara någonting som man är liksom i ett vakuum. Utan rättfärdig, det är man alltid i förhållande till någon annan. I en relation eller i en gemenskap, i någon form av förbund eller avtal så finns det alltid uttalade eller ibland outtalade förväntningar och överenskommelser. Alltså ett slags förbund. Om du beter dig så här, om du kommer hit vid den tiden, går hem vid den tiden, om du utför detta, om du ställer upp på det här, då får du vara med. Då håller du din del av förbundet och då får du också åtnjuta de fördelar och välsignelser som kommer av detta förbund. Eller hur? Det känner du igen. Vi befinner oss i olika sådana avtal eller förbund allihopa i relation till andra människor. Det existerar mellan barn och föräldrar. Det existerar mellan man och kvinna. I kärleksrelationer och i äktenskapet. Det existerar mellan vänner och olika gemenskaper. Det existerar mellan arbetsgivare och arbetstagare. eller för att inte tala om idrotten, eller hur? Så jag håller nu på att göra ett case för att om vi ser det från detta perspektivet så är folk visst och upptagna med att vara rättfärdiga. Det vill säga att vara i rätt förhållande till det som förväntas av mig. Eller hur? Och då är det bara så att då handlar det om att jag måste leva upp till det avtalet jag har ingått. För att om jag inte lever upp till det, då vet jag att nåden är inte obegränsad. Utan någonstans så kommer det avtalet att brytas och jag är utestängd. Jag är alltså inte, jag är, blir fördömd. Guds folk levde i det här förbundet med Gud. Gud ingick förbund med Abraham. Han förnyade detta förbund vid Sinai. Och det var ett förbund som byggde på att Gud tog initiativet och räddade sitt folk, befriade det genom lammets blod, genom dopet i havet och sen höll de vid liv med bröd från himlen. Och så gav han dem lagen. Och sa, dessa bud ska ni hålla. Det här är förväntan som är placerad på er. Men redan från början så finns det ingivet i hela det här förbundet att ni kommer inte att hålla lagen. Så att vi läser det fel om vi bara tänkte att och de försökte hålla lagen och trodde att de kunde göra det. Nej, för att det är implicit i denna också att det finns en offerrit instiftad, eller hur? Och bara det att det finns ett offerlamm som prästerna ska offra för Israels synder, det antyder ju att även om ni kommer göra så gott ni kan så kommer ni inte att kunna hålla denna lagen utan ni är beroende av att någon sonar era synder. Vilket i sin tur är bara en påminnelse om vår skuld. Men också ett profetiskt tecken på det Guds lamm som en gång skulle komma och ta bort världens synd. Rättfärdighet är vi alltså i förhållande till en relation. Och när vi talar om biblisk rättfärdighet, rättfärdighet enligt skriften. Så är det vårt förhållande inför Gud som avgör om vi är rättfärdiga eller icke-rättfärdiga. Och nu ska vi komma in på nåd och tro. Ska vi ta 15 minuter till och sen tar vi en paus? Det är ganska mitt i det. Åker du? Tack alla tre. Jag skulle vilja tala om någonting som jag kallar för låg antropologi och hög kristologi. Alltså på ren svenska, en låg syn på människans förmåga. Inte människans värdighet eller människans unika ställning i skapelsen. Utan människans egen förmåga att bli rättfärdig. Det lägger grunden för att vi har en hög syn på Kristus. Men en hög syn på människans förmåga att själv kunna lösa sin prekära situation gör också att vi får en lägre syn på Kristus eftersom vårt behov av Kristus blir förminskat. Detta sitter ihop och förväxla inte detta nu med att säga att oj vilken hemsk människosyn, nej tvärtom. Vi har en hög människosyn. Vi var inte skapade för synden. Vi var inte skapade för det skeva, för missbruket som vi gör. Utan vi var skapade att leva som Guds avbilder. Men synen på vår förmåga att i egen kraft göra detta, den är, eller min syn, och jag skulle vilja hävda också evangeliets och reformationens syn, den är väldigt låg. Den talar inte om människans liksom fenomenala inneboende godhet och kompetens till allt gott här finns. Den säger inte heller att vi är genomusla. Den säger inte heller att vi är så syndiga som vi kan. Men den säger att allt vi gör, även det goda, är befläckad av synd. Tänk efter själv. Nej, gör inte det förresten. Vi går vidare. Jag sa att man är rättfärdig i förhållande till en standard, förväntningar och utifrån skriften inför Gud. Det är rätt lätt att inse att vi brister i vår rättfärdighet. Det är rätt lätt att se vår syndfullhet. Det är en av de bibliska doktriner som är absolut lättast att empiriskt bevisa. Om du inte tror mig så är det bara att slå på tvn. eller läsa tidningarna. Så får vi många bevis på det. Men vi ska inte göra det så enkelt för oss att vi bara tittar på dem där ute. Utan det enklaste sättet att få reda på att synden inte är en teori, att skulden, att skevheten inte är bara någonting som är en doktrin, utan det är en väldigt tydlig verklighet, det är bara att börja rannsaka sig själv. Skriv ner alla tankar du tänker under en vecka. Risken är att du kommer till att gå till psykolog veckan efter. Det är otroligt vad vi tänker. Eller skriv ner motiven bakom allt det du gör, helt ärligt, utan att sminka dem. Varför gjorde jag det här? Även det goda du gör. Så kommer du till att säga, om du är riktigt ärlig, att allt det goda och fina du gör, gör du inte av lust, av glädje eller ädla motiv. Utan du gör det kanske av väldigt själviska motiv. Kanske rent av strategiska motiv. Tänk om du har kommit hit till Guds hus idag av allt annat. Alltså du sitter ju här, så det ska du ju ha liksom cred för. Men du har kanske kommit hit för helt andra motiv. Så Daniel säger att jag är här. Det är möjligt att göra gott utan att ha goda motiv. Och för människorna så är det kanske vilket som. Det är liksom en god gärning. Men för Gud så räknas det inte det som gott om det inte är gott från hjärtat. Vi skulle kunna tänka efter alla de gärningar vi gör och alla de gärningar vi kommer undan att göra genom att ljuga, genom att ha dåliga bortförklaringar, genom att säga att vi är trött eller säga att det är mycket nu och så vidare och så vidare. Sen skulle vi kunna ta oss bud för bud för bud. Jag lovar, det vänder snart, det kommer bli bättre. Vi skulle kunna se på buden. Och då ska vi inte bara se på buden utifrån gärningarnas perspektiv. Utan vi ska se så som Paulus säger, att lagen är andlig. Det vill säga att det finns en andemening i lagen som är ute efter hjärtat. De flesta av oss skulle med gärningarna kunna hålla alla tio Guds bud. Men Jesus kommer för att skärpa lagen. Och han säger, ni har hört att det blev sagt, men jag säger er. Och det han är, vad han är ute efter, det är att lagen ska komma in och visa att jag är inte bara ute efter att ni inte ska mörda varandra. Hur många har gjort det? Nej, jag bara skojar. Hur många har tänkt på att mörda? Det var bara jag, okej. Jesus, han liksom styr in lagen under skinnet och säger, ni har hört att det blir sagt att du ska inte bryta äktenskap. Jag säger er att om du bara ser på en annan kvinna än din egen kvinna med lust. Ska vi köra handuppräckning nu eller? Vi är ju ganska upptagna med att kanske liksom göra en väldigt tydlig linje i standen och säga att det där är fel, och så kommer syndakatalogen. Men grejen är att vi är alla skyldiga inför Gud. Och allt att börja kategorisera synder och liksom börja dela upp dem, vi är helt på fel väg. Utan lagen är andlig, den är ute efter att visa att synden sitter inte först och främst i gärningarna. Synden är definitivt gärningar, men det är inte roten, utan det är bara symptomen. Det är frukten. Den dåliga frukten på ett dåligt träd. Synden sitter i hjärtat. Ingen av oss är syndare för att vi syndar. Utan vi syndar för att vi är syndare. Jesus säger precis det. Att ett ont träd kan inte bära god frukt. Och god frukt gör inte ett gott träd. Det är liksom inte på det hållet. Det kallas julgran. Det kallas det. Det är ett dött träd som snart är visset. Men som vi pyntar upp med lite liksom färgglada fake-frukter. Och oj vad vi har många vandrande julgranar i våra kristna sammanhang. Budens och lagens uppgift är alltså inte att göra oss bättre. Att göra oss rättfärdiga, vi läste det i Romarbrevet 3. Utan lagen ger oss bara insikt om synd. När vi läser lagen och hör lagen förkunnas, så förstår vi att det står värre till oss än vi först trodde. Därför är det omöjligt att tala om nåd och tala om tro om vi inte först talar om lag och evangelium. Det vill säga att det är från skriften dessa goda nyheter och strömmar. Men goda nyheter blir inte goda nyheter om vi inte först har fått de dåliga nyheterna. Eller hur? Jag var i Sydney och predika. Och så tittade jag. Det var ungefär lite tidigare än ungefär vid den här tiden i februari för några år sedan. Och så tittade jag på min väderapp. Och så sa jag bara, yeah! Jag satt i ett sammanhang. Imorgon kommer det till att vara 31 grader varmt och sol. Och de bara tittade så här. Och så, du är i Australien. Det var inte så där jättegoda nyheter för dem. De är ganska trötta på solen och de söker skuggan. Men för en liksom blekfis till svensk som kommer ifrån 7 nyanser av brun snö och kyla och vind som blåser mellan ben och mig, så var det här otroligt goda nyheter. Jag hade liksom bakgrunden av dåliga nyheter. Då blev det här goda nyheter. Att säga att Jesus älskar dig, det är inte alls säkert att det upplevs som goda nyheter bara rakt av. Jesus älskar dig. Det var någon som stod och ropade här ute på gatan när jag gick vägen ner. Det var en underbar, solig, härlig eftermiddag. Jag tänkte, han menar säkert väl, men oj, förstår han inte att han bara stör den här sköna lördag eftermiddagen när han står där och ropar någonting som på ett sätt är helt irrelevant. Och då var det just det här, ja, vi ska inte gå in på det. Men du vet, de goda nyheterna blir inga goda nyheter om du inte först har förstått de dåliga nyheterna. Därför behöver vi predika lag och evangelium. För genom lagen så vinner vi insikt om att oj, jag har inte den rättfärdighet som jag kanske trodde eller inbillade mig att jag har. När vi har speglat oss i lagen så har vi nu hamnat i ett omöjligt läge. Vi har insett att vi är syndiga, att vi är skyldiga, att vi saknar rättfärdighet inför Gud. Och vi har också insett att det är omöjligt att ens med hjälp av lagen och goda gärningar göra oss själva rättfärdiga inför Gud. För självrättfärdighet i sig själv är det största hotet mot den rättfärdigheten som kommer ifrån Gud. Ju mer självrättfärdighet jag har att peka på, ju mindre kan jag peka på den rättfärdighet som kommer ifrån Gud. Vad är det Paulus säger i Filipperbrevet? Allt det som jag förutsåg som en vinst har jag nu att betrakta som bara, ja, ska vi försöka tolka grekiskan där så blir det rätt så radikala ord. Skubbalon, alltså smuts eller kanske till och med hundbajs som har fastnat under skorna. Så betraktar jag allt det som innan, det som var en vinst för mig. Att han var en renrasig hebré. Att han var omskuren på 8:e dagen av Benjaminstam. Att han var liksom tränad i den mest radikala bibelskolan, höll jag på att säga. Men rabbinskolan av alla. Alltså han var en riktig bibeltrogen vän. Come on somebody. Man sa allt det där. Det har jag kommit att betrakta som en ren förlust. För att jag vill inte befinnas komma inför Gud med en rättfärdighet av mig själv. Utan en rättfärdighet som kommer från honom. Hur får vi då denna rättfärdighet? Jo, vi får den av nåd alena, genom tron alena. 3 minuter till, sen ska vi ta en paus. Vi ska gå över i texten från Efesierbrevet 2. Mot denna bakgrund, att vi är överens om att, eller vi är kanske inte överens, men jag hävdar att rättfärdighet är ett relevant begrepp. Vi behöver bara förklara det. Vi behöver bara liksom lära oss att genomskåda och se hur vår samtid fungerar. Det här sökandet efter bekräftelse och få veta att jag är okej, jag är rätt, jag är på insidan, inte utsidan. Jag är insläppt, inte fördömd. Jag är accepterad. Jag är förklarad rättfärdig. Men hur ska man kunna förklara någonting rättfärdigt som bevisligen inte är rättfärdigt? Här hamnar vi i ett dilemma. Hur ska man kunna säga att någon är oskyldig när de är skyldiga? Det är ju fusk. Det är oärligt. Det i sig är ju orättfärdigt. Så är nu Gud orättfärdig om han förklarar den orättfärdige rättfärdig? Eller är det så att när han säger att vi är rättfärdiga så är vi de facto det? Alltså ontologiskt, alltså på riktigt så finns det rättfärdighet i oss. Och min rättfärdighet bygger på att jag de facto är rättfärdig. Alltså det finns rättfärdiga kvaliteter i mig själv som överensstämmer och uppfyller lagens krav. I lagens sammanfattning att Magnus älskar Gud hela tiden, av hela sitt hjärta, hela sin själ, hela sitt förstånd och all sin kraft, alltid. Om det är rättfärdig inför Gud, och den rättfärdigheten de facto står att finna om man undersöker mig, min själ, mina tankar, mina ord och mina gärningar, och rättfärdigheten vilar på det för att det ska vara rättvist och riktigt rättfärdigt, då är vi körda. Då är det ju sant som Paulus säger här i Romarbrevet 3, ingen rättfärdig finns. Eller? För kanske vi hittat någon idag. Och då skulle jag bara vilja fråga om du ville följa med mig ut och predika och sitta i en glasbur och säga, vi har nu funnit den andra rättfärdige i hela mänskligheten. Som i sig själv utan Guds nåd och utan Guds tillräknade rättfärdighet faktiskt har en rättfärdighet i sig själv. Jag tror inte det, va? Så hur kan då Gud vara rättfärdig om han säger att någon faktiskt är rättfärdig som är orättfärdig? Hur kan den ogudaktige bli förklarad rättfärdig? Jo, det sker av Guds nåd alena, genom tron alena, på det verk som Kristus alena har gjort i vårt ställe för vår skull. Att vår orättfärdighet och vår synd blev tillräknad Kristus. Så sådana som vi var inför fadern, sådan blev han inför fadern. Och sådan som han är i Guds ögon inför fadern, sådana blev nu vi inför fadern. Alltså, i en enda mening, sen ska vi ta en paus och så ska jag utveckla detta utifrån Efesierbrevet 2. Vad är det att vara rättfärdig? Det är att vara precis som Jesus inför Gud. Utan gärningar, bara av nåd. Det är det som ringer cirka 150 gånger i episteltexterna. Paulus signatur i Kristus. Vad är det att vara i Kristus? Jo, det är att det juridiskt, förhållandemässigt, relationellt, i Guds ögon är du precis som Jesus. Det Jesus har gjort, det sätts över på ditt konto. Så allt det Jesus har gjort, det har han gjort i ditt ställe, för din skull. Alltså rättfärdigheten är utan för mig. Extra nos. Det är någonting som inte jag finner i mitt hjärta. Inte någonting som jag finner i min känsla. Jag faktiskt inte kognitivt i min tanke. Utan det är någonting som trons tumma öppna hand tar emot. När Gud genom sina nådemedel, det förkunnade ordet, det brutna brödet och vinet tillsäger oss en rättfärdighet som vi inte finner oss själva. Vi är rättfärdiga inför den Gud som förklarar den ogudaktige rättfärdighet.